Välkommen just du till det här avsnitt nummer 93 av Dansbollen Isadora. 93, det är ju ett ganska stort nummer och det är bara 7 avsnitt från att vi når 100. Även det här avsnittet är stort för vi har en gäst, Eva Lilja, som jag har haft ögonen på ända sedan jag faktiskt som gymnasiestudent såg ett verk av henne. Och det är ju faktiskt 30 år sedan. Det var i Piteå, om jag inte minns helt fel, men för poddavsnittet så behövde vi inte wheela och deala för att hon skulle tacka ja, vilket jag är väldigt tacksam för. Hon har precis släppt en bok som tar upp hennes, men också Sveriges och kanske med Stockholms dans- och konstliv sedan 40 år tillbaka. Så det är den vi kommer att fokusera mest på, för den sammanfattar så mycket. Men vi behöver inte prata om det nu, utan nu låter vi istället den rätta komma in. Vad bra. Välkommen till Danspodden Isadora, Eva Lilja.
Tack så mycket.
Det är superhärligt att ha dig här. Jag ska bara snabbt berätta ett minne som jag har utav dig. För jag har sett dig en gång, aldrig träffat dig så här. Så det är första gången vi ses. Men jag har sett dig, och det måste ha varit i Piteå. När jag gick på estetiska programmet i Luleå och vi var på någon... Vi var och såg dans helt enkelt, lite här och var. Och fick se olika koreografer. Vi såg Kenneth Kvarnström i Luleå på Dansmagasinet. Och så fick vi se dig. Och jag minns det vi såg. Att jag blev förvånad över att se skillnaden i ålder på personerna som uppträdde. Det var en man med skägg. Och så. Jag hade mest sett yngre personer på scen. Och jag minns inte helt tydligt. Men jag tror att du står och håller i en fot. Alltså på den här... de här vykorten som vi fick efteråt. Och jag vet inte om det var den föreställningen eller om det var något annat. För det här måste ha varit mellan 93 och 96. Säg att det var 95. Kanske. Piteå, och när jag säger det själv så tänker jag på att det är en stad som du skriver om i din bok, att den inte riktigt räknas om man jämför den med Umeå kanske. Dansmässigt. Men det kan vi ju komma tillbaka till.
Ja, men jag skriver inte att inte Piteå räknas. Jag skriver att... så som vi valde att arbeta, jag och mina kollegor i ELD, så gjorde vi ingen skillnad på landsbygd eller storstad. Men det var låg status att arbeta ute på bystan, så att säga.
Just det.
Så att det var, ja, det var inte så många som hade sett så mycket när man kom ut i små orter.
Nej, just det.
Och det räknades då Piteå på den tiden.
Just det, och uppträdde man i en by när det kom 50 personer utav 500.
Jättebra.
Så var det jättebra. Du jämför det med Globen tycker jag på ett jättebra sätt. Men det är, ja, det är intressant vad som räknas och inte. Jag tänker bara snabbt sammanfatta dig. 40 år som dansare och koreograf. Du har varit verksam både i Sverige och utomlands. Och utöver att dansa och koreografera så är du professor. Och har också bildat ditt danskompani ELD, eller ELD kanske man säger. Eva Lilja Dansproduktion. Och det här är ju bara liksom en liten del utav en massa saker som du har gjort. Och det och mycket annat skriver du om i din senaste bok, Att leva i och genom dans. Jag tänkte att vi ska utgå från boken när vi har det här samtalet. För jag har läst igenom den och tycker den ger en jättebra grund om man vill förstå vem du är och vad du har arbetat med. Och jag är säker på att våra lyssnare kommer att vara intresserade utav det. Men jag tänker vända på hur jag brukar lägga upp de här samtalen. Och det är att jag ska börja med slutet. Jag har en så här korta frågor som ska visa din personlighet. En personporträtt, fast i miniatyr. Så vi börjar där, tänkte jag. Så kan vi gå in i boken. För jag tänkte att jag har några nedslag som jag har funderat på när jag har läst din bok. Som jag gärna skulle vilja att du berättade mer om. Hur låter det?
Det låter bra. Jag är med.
Härligt. Då börjar jag med att fråga dig, karaktär. Vad är det för karaktärsdrag som kännetecknar dig?
Oj, oj, oj. Sånt där tycker jag är jättesvårt att prata om sig själv på det sättet. Men vad ska jag säga då? Jag är väldigt hängiven och envis. Det är väl ett karaktärsdrag. Jag ser egentligen ingenting som omöjligt. Även om väldigt många andra försöker motbevisa mig hela tiden, så fortsätter jag liksom. Det är det första jag tänker på.
Och har det alltid varit så?
Ja, det tror jag. Även om drivkraften förändras genom livet, så som jag är uppväxt, så krävdes det på något sätt ett visst mått av både olydnad och envishet för att ta sig ur det sammanhang som jag inte trivdes i. Och det tror jag har präglat mycket i det. Att jag var så, redan som barn, väldigt upprörd över att alla vuxna menar att jag hela tiden fick höra att det jag ville inte gick att göra. Och så tycker jag det fortsätter. Jag är väldigt känslig för det där när folk säger att nej, men du vet, det där går ju inte.
Hur kommer det sig?
Jag tycker det bara är helt fel sätt att angripa livet.
Ja. Har du, och du vet inte varifrån du har fått, eller om det bara är en del?
Det är en överlevnadsstrategi, så tänker jag.
Ja.
Men det är också en livsfilosofi.
Hur kännetecknar andra dig? Vad har du fått höra?
Men herregud, vilka svåra frågor.
Du behöver bara säga ett. Någonting som någon har sagt. Första som dyker upp. Eva Lilja är.
Nej, men jag får ju höra väldigt fina saker om mig själv. Men
det kan
ju väldigt, nej, det är svårt att säga saker om sig själv. Så, men jag tror att det uppskattas just det här att jag ofta får representera det oväntade, eller att man blir överraskad i mötet med konsten eller i mötet med mig.
Mm. Härligt. Vägskäl, vill du nämna något eller några händelser som har på ett avgörande sätt gjort att du har hamnat där du är idag?
Ja, det var ju en av anledningarna till att jag gick med på att skriva den här boken. Och också min tidigare bok, den som är en utav dem. Jag har ju skrivit ganska många böcker nu, men den som heter Att koreografera dagen och låta natten vara. Den boken, Att koreografera dagen, den berättar precis om de här inre drivkrafterna och avgörande händelser som gör att jag gör det jag gör. Medan den här nya boken, den kontextualiserar mer de händelserna. Så man sätter de här saker och ting i ett samhälleligt perspektiv, i ett större sammanhang. Men det finns ju många, jag menar, det första skulle ju vara då att jag drog hemifrån, tog en lift med en långtråd där och hamnade ut i livet helt oförberedd, och vad som krävdes för att både överleva och leva då präglar ju väldigt mycket under mina första år. Naturligtvis. Sen har jag haft olika brytpunkter som också varit avgörande. Väldigt mycket hänger ihop med relationella grejer, alltså möten eller avslut med människor. Kärlek tycker jag är en väldigt stark drivkraft. Men också närheten till döden, som har också varit väldigt nära mig genom livet. Dels för att jag var cancersjuk när jag var ung, men också för att jag har mött andra som valt att lämna livet. För det är ju någonting, det präglar ju alltså att leva på det här sättet med konsten, som jag har gjort, är ju väldigt krävande på många sätt. Och man rör sig ofta i ett gränsland som är väldigt nära både det ena och det andra, galenskap och död. Och det har jag också sett då hos vänner och kollegor som har valt att ta sitt liv. För att det är för hårt.
Ja.
Och sånt präglar ju också. Och gör att det blir ännu viktigare att göra det man gör. På något sätt. Och nu när jag börjar bli gammal då, så blir varje beslut jag tar väldigt avgörande. Som att kanske det sista jag gör. Nu är jag inte så jävla gammal, men ändå liksom, man känner verkligen av att valmöjligheterna minskar. Och därför så är ju den tid jag befinner mig i nu väldigt, väldigt viktig.
Mm,
det är också därför jag väljer då att vara frilanskonstnär. Mm. För att kunna ta de där besluten.
Mm. Men du har inte känt så tidigare när du var yngre att så här, det här kan vara det sista jag gör? Eller?
Jo, jag hade en sån period, framförallt efter min cancersjukdom.
Just det.
Då gick jag till varje föreställning och tänkte det är sista gången jag dansar.
Mm, mm.
Men jag vet ju också att det varför kändes väldigt motiverat att göra just det.
Ja.
Jag vill inte göra någonting annat.
Nej. Framgångsfaktorer. Vilka skulle du säga är dina framgångsfaktorer?
Ja, det, alltså det skiljer ju väldigt mycket på hur omvärlden ser på framgång och hur jag själv upplever framgång. Om man tar omvärldsperspektivet så är det klart att framgång är ju då att få möjlighet att göra det jag vill göra genom att det finns köpare, presentatörer, att man får commissions, att man får möjligheter att göra genom bra kritik eller priser eller utnämnelser eller lite medaljer som några stycken.
Ja, just det.
Mm. Så det är väldigt i omvärldsperspektiv vad ska jag säga, hedrande saker som gör att omvärlden ser mig som framgångsrik.
Mm.
Men det hjälper ju inte mig på ett personligt plan i mitt arbete. För mig är framgång mycket mer när jag lyckas genomföra något av det som driver mig framåt. Men sen har jag ju det där då att så fort jag har gjort det, så fort någonting har kommit till premiär eller en utställning är på plats eller en bok har blivit släppt, ja, då måste jag ju genast in i nästa, för annars så drunknar jag i min egen sorg över att det är borta. Så att
över att det är borta, vad menar du?
Ja, att jag har lämnat det på något sätt.
Mm.
För drivkraften är ju mötet, det publika mötet, oavsett om det är med läsaren eller med betraktaren till en bild eller om det är publiken i en föreställning. Det är ju målet. Men när jag har nått dit så måste jag ju genast gå mot nästa.
Mm.
Även om verket lever kvar, även om boken står i någons bokhylla och en läsare återkommer till den, så är det ju någonting som jag ändå måste ta som avstamp i och gå vidare.
Ja. Men är det det som har drivit dig från början också? Alltså det här mötet?
Alltid.
Är det oväntade? Eller?
Alltid. Nej, men. Jag har ju många gånger försökt att uttrycka mig kring det där med den västerländska världens handikapp. Det här med att man är så beroende av ordet och att ordet ska definiera allt. Vi behöver ju vårt språk. Vi talar med varandra. Jag talar ju med dig nu.
Mm.
Jag skriver ju jättemycket för att leta efter orden. För att hitta dem. För att kunna använda dem på det sätt som jag vill.
Mm.
Men det som är bortom det som faktiskt sägs eller uttalas är ändå det primära.
Mm.
Och där finns ju dansen. Eller bilden. Eller musiken. Eller och att få uppmärksamheten på det, att uppleva att det är den kommunikativa kärnan på något sätt, det är väl det som är mitt fokus.
Mm. Vem eller vad har möjliggjort att du kan arbeta med det du gör idag? Har du fått hjälp från väntat eller oväntat håll?
Alltså, ingen människa gör någonting själv. Man kan inte åstadkomma någonting ensam. Tänkandet kan man göra ensam. Och planerandet eller drömmandet eller skapa visioner och sådär. Men att genomföra, alltså om man tar dansen, jag har ju alltid varit beroende av att hitta medarbetare som delar den här visionen som driver mig. Och som man kan göra till någonting gemensamt.
Mm.
Och därför så grundade jag då ELD på 80-talet och jobbade med det som bas i 20 år. Där fanns det ju hela tiden människor, dansare, tonsättare, bildkonstnärer, filosofer, sociologer, alla möjliga kompetenser som var med och gjorde det möjligt.
Mm.
Fantastiska människor ute i landet som vågar satsa på det som gemene man säger sig inte känna till eller vilja veta av. Och ändå insistera på ett möte som kanske blir viktigt i människors liv.
Mm.
Det har haft avgörande betydelse. Och det är samma sak med internationellt arbete. Jag har jobbat väldigt mycket ute i världen.
Mm.
Jag tror när vi räknade igenom att vi har producerat i 40-tal länder. Så att det har varit väldigt många ställen.
Mm.
Jättestora storstäderna, alltså Berlin, Paris, nu, alla de där.
Mm.
Men också väldigt små, märkliga ställen ute på landsbygd i länder som man inte kan kulturen i.
Nej.
Och de arrangörerna är ju lika viktiga för mötet och att få möta, att få pröva den konst som vi gör då i relation till människor som inte vet någonting om namn eller berömmelse eller något sånt där, det spelar ingen roll hur känd man är, utan det är precis bara vad man gör. Och så var min erfarenhet också då när man turnerar upp i fjällvärlden eller i Värmland eller Dalarna eller liksom Jämtland eller sådär, som vi gjorde under många år på 80-90-talet. Det är samma sak. Det är ju vad man gör.
Mm.
Och det har varit avgörande, tycker jag.
Mm.
Men annars så är det ju den här att jag inte ger mig. Alltså min okuvliga vilja. På något sätt som jag vet också entusiasmerar och får med människor.
Mm.
Så att många dörrar har jag ju sparkat upp. De har ju inte öppnat sig lättvindigt.
Nej. Men vad tror du det är som gör att folk gärna följer dig? Eller övertalas av dig? Eller var det...
Nej, men jag tror att det finns en längtan efter någonting mer förbi det givna. Någonting som kan locka fram drivkrafter som är oväntade eller lustfyllda eller inte lätta.
Nej, det
de som har jobbat med mig har ju liksom aldrig sökt det lätta lösningarna. Men lika fullt så är det ju någonting som får en att komma vidare i livet. Och det tror jag är viktigt.
Är det att utvecklas?
Jag tycker jag saknar det jättemycket om man tänker på ledarskap inom konsten eller inom utbildningssektorn. Så jag saknar visioner.
Mm.
Jag tycker det är så mycket som man nöjer sig och anpassar sig och alltså inordnar sig eller underordnar sig. Inte att tala om.
Men nu, eller tycker du?
Ja, nej, men det har alltid varit så.
Ja.
Mer eller mindre. Mm. Politiska tendenser gör ju att, eller svängningar genom decennierna gör ju att människors beteende till en del förändras. Men det, och framförallt så oroar det mig att jag möter så mycket unga människor som tror att man måste anpassa sig eller inordna sig.
Mm.
Alltså, det, och det så funkar inte. Alltså, vill man konsten så måste man våga kämpa lite.
Mm. Men varför tror du att det är så då? Att vi underordnar oss eller...
Nej, men vi tränas ju in i ett sätt att förhålla oss till både varandra och världen genom vår uppväxt, genom hur skolan utformas, genom rätt och fel och allt det där.
Mm.
Och det har jag ju skrivit om i boken. Jag har ju funderat mycket över det när jag turnerat i andra kulturer. Vilken skillnad det är på hur man förhåller sig till just det som kan vid ett första möte framstår som obegripligt eller konstigt eller så.
Mm.
Eller fullkomligt underbart. Men i alla fall.
Mm.
Det, jag tror att jag skrev i boken om min erfarenhet till exempel från att jobba i Ryssland där jag ändå har jobbat ganska mycket.
Mm.
Fram till 2005.
Ja.
Där mina föreställningar eller våra föreställningar då aldrig har möts av publik som säger nej, jag fattar ingenting eller det här förstår jag inte.
Mm.
Istället så säger man jag anser att, eller för mig var det här, eller man inleder ett samtal som utgår från att man har en uppfattning.
Mm.
Och att man tycker sig ha rätt till en uppfattning.
Mm.
Och det har jag funderat mycket över. Vad är det som gör att vi inte tycker oss ha rätt till det subjektiva? Alltså till den erfarenhet som det ändå är att se eller möta en föreställning. Eller en utställning eller musik. Eller, och så påstå någonting. Mm. För mig var det här, ta det för givet att ens personliga, kanske helt individuella uppfattning har ett värde.
Mm.
Det tycker jag, det är en kulturell grej som
för Sverige eller för...
Ja, för det går inte att dra den gränsen runt nationsgränsen. Men det är någonting i vår kultur som är sånt, tycker jag.
Mm.
Och som skiljer ut den.
Just det. Och som begränsar
oss. Och som begränsar och som gör att man tror att man ändå måste tycka på ett visst sätt eller tänka på ett visst sätt eller förklara på ett visst sätt. Jag blir väldigt provocerad utav det där.
Mm, mm. Men vad kan det ligga i det då? Vad är det värsta som kan hända då om man utmanar?
Att människor blir passiva.
Ja, just det. Nej, jag tänker snarare, varför beter vi oss så?
Ja, men ta till exempel, jag har ju alltid haft ett intresse av att möta de som inte bryr sig om vem jag är.
Mm.
Till exempel när jag jobbar med, eller under så många år jobbat med barn i puberteten, högstadieåldrarna.
Mm. Mm. Mm.
Massor av år.
Ja.
Och gjort projekt. Och så då gjorde jag under många år så att jag gjorde en deal med skolan eller med lärarna eller vilka nu som var ansvariga då, att nu får barnen möta den här föreställningen och så får de tid att skriva till mig.
Mm.
Och ingen annan än jag får läsa det. Så läraren får inte läsa det.
Nej.
Det är absolut.
Okay.
No, no.
Ja.
Utan lärarens uppgift är att samla in vad breven till mig, lägga i ett kuvert utan att kolla och skicka.
Okay.
Och det där gjorde jag under ganska många år. Jag samlade på de där breven. Det var fantastiskt, för barnen säger helt andra saker när de får uttrycka sig utan att bli värderade. Så att när de visste att en lärare skulle... Ja, då säger de att jag fattar ingenting. Eller ja, det var väl kul. Eller det var väl bra. Eller det var... jag bryr mig inte. Eller, och, så. Och sen när de får skriva till mig, då skriver de vad de verkligen tänkte. Eller upplevde.
Mm.
Och det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Och sådana här berättelser, sådana här brev av upplevda ögonblick ger mig kraft.
Mm.
Och tro på att det ändå når fram.
Mm.
Och också mycket fundering kring vad är det då som gör att man tror att man måste anpassa sig när man går i skolan och tycka lika. Och
ja, just det.
Tillfredsställa lärarens önskemål eller vad det är.
Har du aldrig haft en sån period?
Nej.
Inte under, du har aldrig velat så här passa in i gruppen eller?
Nej, men jag gav upp det rätt snabbt och sen blev jag tyst.
Jaha.
Alltså som barn menar jag.
Ja, ja.
Ja, ja. Nej, det gick inte bra.
Nej.
Nej, det gick inte bra.
Och då använde du dansen istället, eller hur?
Inte från början, för det fanns ingenting så som jag växte upp. Alltså, det fanns ju ingen... Utan det var ju när jag kom så långt ut som till puberteten och sådär, då var det ju disco.
Ja, just det.
Men hur... Där kan man ju göra vad som helst. Då kan man ju liksom bara gå loss. Liksom.
Ja, ja. Mm.
Så det var ju en frizon.
Ja, var det så du upptäckte? Hur upptäckte du dansen?
Ja, det var mycket så att jag kände att där fick jag en plats. Liksom. Där kunde jag göra vad jag ville.
Ja, häftigt.
Så var det.
Ja. Mm. Vill du berätta någonting om motgångar som har präglat dig längs vägen?
Motgångar. Ja, men det är samma sak där. Att motgångar kan man ju... definierar på väldigt många olika sätt. Alltså, det kan ju vara motgångar att man inte får ihop pengarna, att det är svårt att få ihop sitt privata liv, att det är otillräckligheten i själva levandet. Men det kan ju också vara att elakhet och missundsamma människor. Det tycker jag nästan är det svåraste.
Mm.
Alltså att bli motarbetad. Att veta att det finns människor som vill en illa. Det tycker jag har varit svårt.
Hur gör man då? Hur har du gjort?
Ja, det gäller ju att man har de som stöttar en också. att man har någonstans att vila.
Mm.
I kärlek. Vila. Men det där med att vara en offentlig person ger ju alltid, väcker ju alltid starka känslor när man är en sån som driver utveckling inom olika fält.
Mm.
För då provocerar man ju konventioner och traditioner i viss mån.
Mm.
Inte bara inom konsten utan också inom organisationsmodeller, ledarskapsmodeller, alltså hur man är som chef, hur man är som vilken slags ledare man vill vara.
Mm.
Och då har jag ju i perioder både haft alltså kollegialt motstånd men också knäppjökar helt enkelt som hakar upp sig och förföljer en eller hotar en. Eller, alltså,
men du lever, du säger det.
Jag tror att många skulle bli väldigt förvånade om de visste hur mycket knäppa grejer man råkar ut för. Alltså,
vad är det för knäppa grejer? Vad är det för folk som...
Alltså, jag har ju blivit hotad till livet, jag har blivit trakasserad, jag har fått massa... Ja. Nej, men alltså,
på grund av arbetet som du gör?
Ja, absolut. Precis.
Så det är så pass provocerande?
Ja, för vissa människor.
Mm.
Absolut.
Mm.
Mm. Sen får man ju motsatsen, och det är ju tur det. Va? För det är det man lever på, att folk också ger sin uppskattning och lyfter fram betydelsen av att man ändå gör vad man gör. Och sådär.
Mm.
Annars skulle det inte gå. Men när du talar om motgångar, jag vet inte riktigt vad en motgång är.
Nej, du kanske inte ser dem.
Jag tycker inte om att tänka på dem.
Nej, det är bara ytterligare någonting att ta sig igenom.
Mm.
Jag tänker att du har ju också fått en så här samhällelig bekräftelse genom att du sitter och har suttit med en massa olika makt, alltså i en massa maktpositioner också.
Mm.
Inte departement, men ni på en massa platser. Känner du att du har kunnat använda den?
Absolut. Makten?
Ja.
Därför jag har liksom... Nu är det ju inte så många... Jag tänkte nog inte så mycket på det de första 20 åren kanske. Utan det var ju mer när jag blev professor som... jag upptäckte att det fanns andra vägar att driva förändring. Och det kanske var det första gången när jag blev rådgivare till Margot Wallström när hon var kulturminister.
Mm.
När jag insåg att jag kunde påverka direkt. Och det var ju också ett sånt där exempel. Jag tror att jag har skrivit om det i boken. Att då hade vi... konstnärer då, mina kollegor, jag så många gånger önskat att vi hade mer makt, att vi hade mer direkt kontakt med politiken.
Ja, just det.
För att allting skulle ju annars gå via kulturrådet och tjänstemännen. Mm. Så ska tjänstemännen filtrera och ge vidare och driva frågor och sådär. Mm. Och det är ju schysst, det är visst. Men vi saknade den här direktkontakten. Och då vet, när jag fick den här inbjudan från Margot att bli rådgivare, så var det ju för att hon visste att vi hade kritiska ögon och öron med oss in.
Mm.
Och då vet jag, då sökte jag upp olika kollegiala sammanhang och så sa jag att nu har jag den här möjligheten. Vad vill ni jag ska driva?
Mm.
Och då, det här var ju mitten på 90-talet, då var det ju fortfarande väldigt mycket missundsamhet, en väldigt liten miljö och svårt. Men det som förvånade mig mest, det var att media tog ställning mot oss som valde att gå in och ta den här rollen.
Mm. Det var lite att ni hade sålt det
till... Ja, visst, till makten och så.
Ja.
Istället för att se att okej, nu lyssnar politiken direkt på konstnären.
Mm.
Vad betyder det?
Mm.
Så att det höll ju på att knäcka hela kompaniet. Alltså, så att det blev
knäcka hela kompaniet?
Ja, men alltså, media sa uttryckligen att vi skriver inte om er så länge ni är lierade med makten.
Jaha, det var så.
Och man kan inte leva utan att det finns en medial bevakning eller dialog.
Nej.
Så att...
Jaha, det var så.
Det var uttalat. Alltså, det var ju helt uttalat.
Ja. Okej.
Så du fick bara ett år.
Ja, just det. Du fick du kunde inte vara kvar där.
Nej, det gick inte. Men det var väldigt, väldigt intressant. För då kunde jag, till exempel, så följde Margot med ut när vi jobbade. Hon var med i Fittja när jag jobbade med barn där. Jag kunde förfölja med henne ut och liksom anlägga mitt perspektiv på det hon gjorde och tvärtom. Och det var väldigt, väldigt intressant. Sen ordnade jag middagar så att hon skulle få träffa andra konstnärer och lyssna på informella möten. Så där, för det tror jag mycket på.
Ja, just det.
Och vi gjorde massa grejer. Seminarier på departementet. Bjöd in folk att komma och liksom dela sina kunskaper och erfarenheter.
Men var den här missunnsamheten, handlar det om att du, alltså med ditt område då, som ändå är större, men dans, att du hade fått det här och att andra då, musiker och teater och litteratur och
Det var ju en bristande tillit.
Ja.
Vi hade liksom inte en upparbetad kollegial miljö. Idag är det väldigt annorlunda. Idag är det väldigt många fler som jobbar med konst.
Ja.
Och vi har en mycket tätare dialog. Så idag så tror jag att det skulle funka på ett helt annat sätt.
Mm.
Men då var det fortfarande jättesvårt.
Ja, det var mitten på 90-talet, ja.
Mm.
Ja.
Men du vet, om du tittar alltså i boken, nu kommer jag inte ihåg vilket år, men i början på 90-talet, då fanns det 7 personer i hela landet som tjänade 11 000 i månaden eller mer på dans.
Och det var
Som frilansare.
Ja.
Och 6 av dem var anställda utav mig.
Ja.
Så att, jag menar, det var en sån liten miljö.
Ja.
Och en sån kamp att överhuvudtaget bygga någonting eller göra något. Så det där att bygga tryggheten i att man fanns i en kollegialt sammanhang, det kunde jag bara göra internationellt.
Mm.
Så att,
hur kommer du säga att du kunde göra det internationellt?
Därför att folk blev intresserade av vad jag gjorde.
Och hur kommer det sig?
Man upplevde väl att det jag gjorde var relevant i förhållande till att driva utveckling inom dans, koreografi.
Mm. Och ändå så har du valt nu att så här komma tillbaka till Sverige, eller vad man ska säga.
Ja, men jag behöver jag har känt ända sedan jag var ung att jag vill ha en punkt, en fast punkt där jag kan dra mig undan och känna mig trygg, och den punkten är beroende av min kultur.
Mm.
Jag är ju barn av den här kulturen. Och sen reser jag jättegärna, och jag reser ju fortfarande väldigt mycket.
Mm.
Men jag drar mig undan i mitt lilla bo.
Ute i skärgården?
Ute i skärgården.
Ja.
I naturen.
I naturen.
Mm.
Konflikter, nu kanske du har pratat om det redan, men vad är det för konflikter som har präglat dig under ditt liv? Inre, yttre?
Alltså, inre konflikter är ju dagliga, så att det är ju en del av kreativitetens förutsättningar på något sätt. Så det kan man ju lämna. Är det dagliga, är det yttre konflikter? Jag tänker inte så mycket på konflikter. Jag orkar inte tänka på det. Jag bryr mig inte.
Du gör inte det?
Nej, jag tänker då tänker jag mer såna politiska konflikter eller alltså mellanmänskliga eller kollegiala konflikter, sånt där, det är ju inget problem. Det driver ju bara fram nya lösningar eller nya sätt att se på världen och sig själv, och liksom, det kan vara något konstruktivt. Det är svårare med de politiska rörelser som är nu, till exempel i Europa. Europa är ju min huvudsakliga arbetsplats. Om man tittar på de nationalromantiska högerextrema rörelserna som dominerar i så många länder nu, det påverkar ju verkligen inte bara möjligheten att göra det man vill göra som konstnär, utan också möjligheten att få möta sin publik. Och det är mycket svårare att tackla, för det är så stora frågor liksom.
Mm. Och det märks här i landet också.
Oh ja. Ja, visst. Så att, och då är vi tillbaka till det där med språket, att jag upplever att det politiska språket, politikens sätt att tala om konst eller konstnären, framförallt då samtidskonsten, den nyskapande konsten, är väldigt problematiserande och ger en bild av konstnären som tärande. på samhället.
Ja.
Kostar, tär, kan inte klara sig utan bidrag, måste ha stöd och så vidare. Så talar man ju till exempel om jordbruk som är ännu mer beroende av bidrag och stöd och subventioner. Eller bilindustrin eller infrastrukturen, ta flyget. Alltså alla olika samhällsintressen har ju olika sätt att tillgodogöra sig samhälleligt stöd.
Mm.
Men då talar man om anslag och man talar om en annan typ av språk. Men när det kommer till konsten så vet man ju genom forskning att vi genererar ju en massa ekonomi. Vi genererar en massa positiva saker i samhället. Om man då, även om man räknar bort det med innovationskraft och nytänkande och stimulans för kreativitet och allt det där. Så de facto genererar vi ju ekonomier.
Mm.
Och det pratar ju inte politiken om.
Men varför?
Jag tror att det är en stor okunskap bland politiker.
Mm.
Man har själv inte så mycket erfarenhet eller kunskap om konst eller vad konst gör. Hur konst ser ut idag.
Nej.
Och då tror man en massa saker och så ser man bara det som ett bidragsområde. Och där vill inte jag vara. Alltså, man måste ändra språket.
Mm.
Och en sån nyckel till det är ju att tala om att lägga ner det här med att man generaliserar, så talar man om kulturområdet som ett bidragsområde och kulturområdet som just kostsamt och tärande och så.
Mm.
Istället för att använda kulturbegreppet som ett inkluderande begrepp där alla människor kan känna sig som delaktiga. Alltså vi, varenda människa i det här landet har ju en del i utvecklingen av vår kultur.
Mm.
Genom hur vi väljer att leva, hur vi väljer att vara.
Mm.
Hur vi väljer att kommunicera, göra, använda vår tid på jorden.
Mm.
Och så i det här kulturbegreppet så finns det ett litet område som vi kallar för konst. Och kan man särskilja det så är man en bra bit på väg. Och kan man då titta på varför har vi i vår kultur behov av konst?
Mm.
Så är det ju just där för att stimulera, tänka vidare, utveckla, driva, påverka, provocera.
Mm.
Så att vi kommer vidare i vår tillvaro som människor och medborgare.
Mm.
Det som på olika sätt gör att man hittar vägar för igenkänning och bekräftelse. Som i sin tur påverkar att man vågar tro på sin egen upplevelse. Det där vi pratade om inledningsvis.
Ja.
Utvecklar ett språk. Allt det där som är grunden i en demokrati. Mm. Att man tycker sig ha rätt till att ha en plats.
Mm.
Och det är ju särskilt viktigt nu när vi har en sån stor andel nyanlända i Sverige. Och när vi har så stor andel immigranter.
Mm.
Som inte har en susning om vårt civilsamhälle. Eller hur vi utvecklat grunderna för den mycket speciella demokratiska ordning som vi har i det här landet.
Mm.
Folk tror att det är så här överallt, men det är det ju inte.
Nej.
Så att jag tänker man skulle lägga mycket mer krut på att lyfta fram vårt civilsamhälle. Alltså det här med att vi faktiskt organiserar oss och bryr oss och hjälps åt och är med i föreningar och kokar kaffe ihop och fikar och pratar och sådär. Även om vi inte är familj.
Nej, just det.
Så det är en väldigt stor skillnad.
Så
jag är så imponerad när jag tittar på det svenska civilsamhällets kraft. Och det måste man värna, för att det är så lätt att slå sönder det. Jag menar nu med den nuvarande politiken, när man drar ner anslag till samlingslokaler, till det som är liksom grunden för folks möjlighet att mötas, studieförbunden för bildningen, eller man drar ner på skapande skola, eller man drar ner på alla de här,
ja.
Då slår man ju liksom långsamt, pulveriseras grunden för civilsamhället,
ja.
Och därmed för vår demokrati.
Mm.
Så att sätta konsten i det perspektivet, det tycker jag är viktigt.
Mm. Men jag tänker att alla är väl kulturkonsumenter på något håll. Gör man inte den kopplingen, tror du?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Krasst.
Ja.
Ja. Mycket intressant. Svagheter, vad ser du för svagheter som är kännetecknande för dig och som du har kunnat använda eller vända till styrkor? Eller som du är medveten om eller kämpar med?
Ja, men alltså, ja, jag vet inte. Det blir så personliga grejer, men alltså jag har ju en...
Det är meningen det.
Jag vet. jag driver mig för hårt hela tiden. Jag jobbar tills jag stupar liksom.
Mm.
Och det bryter ju ner kroppen på ett sätt. Men samtidigt så får jag jävligt mycket gjort. Alltså.
Mm.
Så jag har liksom inget stopp. Och jag har ju haft diskussioner med både läkare och psykiatriker och alla möjliga om just de där mekanismerna i mig själv.
Mm.
Men jag har också accepterat att de är där och jag kan inte ändra på det.
Mm.
Utan så är det.
Ja, men varför skulle du ändra på det?
Därför att kroppen går sönder.
Ja, ja. Okej, okay, av den anledningen.
Ja.
Mm.
Och liksom, så att, men nu har jag en väldigt vacker relation som jag lever med min partner. Han hjälper mig att hålla balansen.
Mm, mm.
Och det, så funkar det ju liksom.
Men du säger,
svagheter och styrkor.
Ja, men kroppen, du säger att den går sönder och så. Ändå så är du fortfarande verksam.
Absolut.
Ja. Så det, det är väl också lite.
Nej, men det blir liksom, man får ju haverera ibland och så reser man på sig och så.
Mm.
Håller man på tills man havererar nästa gång och så reser man på sig. Det blir svårare ju äldre man blir, kan man ju säga.
Ja, vad är det som blir svårare?
Att komma igen, alltså att bygga upp styrka, att bygga upp. Jag dansar ju fortfarande.
Ja.
Och det tänker jag försöka orka åtminstone något år till.
Mm.
Två.
Mm.
Så att det ställer ett höga krav.
Ja, det var det jag tänkte. Hur ser du till att hålla ihop och hålla?
Ja, jag gör mitt bästa.
Ja. Man kan inte göra så mycket bättre.
Mm.
Motståndare, vi måste gå vidare här, inser jag. Hur har du hanterat motståndare? Du får tolka frågan fritt.
Nej, jag tror man ska älska ihjäl sina fiender. Alltså det är det enda som funkar. Ja, att fortsätta bara jobba, göra, bjuda in, vara generös.
Ja, det tror jag är klokt. Utmaningar, vilka utmaningar har du stött på i ditt liv? Det får bli top of mind då. Hur har du hanterat dem? Först du tänker på.
Ja, alltså det där är ju en stor fråga, så att det vet jag inte. Men alltså, först jag tänker på, ja, jag tänker på att det är många gånger genom livet som det har varit svårt att överleva rent ekonomiskt.
Mm.
Och då har man ju försökt vara kreativ på olika sätt och så, men så länge jag är den första 10-20 åren så handlar det om att anpassa sitt liv efter vad som var möjligt. Alltså att hitta billiga sätt att leva, billiga sätt att bo. Att ge avkall på det som många tog för givet.
Mm.
Jag bodde ju på en gammalt lastfartyg i 17 år. Alltså det där att leva. Och jag säger inte det, det var ingen uppoffring. Alltså det var ett fantastiskt livskvalitet, fantastiskt sätt. Men det var ju också påtvingat av att jag och min dåvarande man, också konstnär, att vi kunde liksom inte bo på en lägenhet, för jag hade inga sådana pengar.
Nej.
Så jag menar, det är bara ett exempel på olika. Och just det där som jag tänker på när jag möter den unga generationen idag, vad är man beredd att ge avkall på?
Mm. Ja, jag tänkte precis
utan
på det.
Utan att känna att man förlorar något, utan vinner. Man måste ju ha fokus på det man vinner genom att leva på ett visst sätt eller göra vissa prioriteringar och sådär. Mm. Och så får man ju ta ställning till, är det värt det? Ja, för mig har det varit det, men det kanske inte är det för alla. Liksom.
Hur ser det ut, tycker du, på den unga scenen då? Eller vad man ska säga, alltså finns den typen av konstnärer idag?
Nej, jag tror att det gör det. De finns, men de är väldigt få. Utan idag är det ju mycket mer som produceras på ett helt annat sätt. Det ska vara snabbt, enkelt. Nu har det tendensen vänt igen. Under en lång period så var det ju väldigt konceptuell konst.
Mm. Mm.
Nu börjar det bli mer. Nu har det liksom vänt igen. Nu är det tillbaka till scenen och sådär. Men fortfarande så ser jag att det ska vara snabbt, lätt och billigt.
Ja.
Och när jag då provocerar genom att fråga, är det som du verkligen vill göra, eller är det det du tror att du måste göra, eller är det det du gör därför att du inte har råd att göra någonting annat?
Mm.
Då är det ju väldigt många som svarar det senaste. Alltså, det finns ju inga pengar, vad ska jag göra?
Ja,
okay. För 10-15 år sedan så handlade det mer om politisk övertygelse, att jag vill inte söka bidrag, jag vill inte hålla på med det där, jag jobbar hellre på posten och så gör jag mina grejer på kul.
Okej.
Okay. Eller. Alltså.
Mm, mm. Men fanns det mera bidrag att söka tidigare? Eller har det blivit dyrare? Eller?
Nej, det har blivit dyrare.
Ja.
Och hårdare.
Mm.
Mycket mer konkurrens.
Ja.
Sverige har ju en exceptionellt bra infrastruktur. Alltså om man menar vad det finns för möjligheter att producera konst. Både inom alla konstområden skulle jag säga, om man jämför internationellt.
Mm.
Men det är ju också någonting som man lätt tar för givet.
Ja.
Och som väldigt lätt försvinner.
Ja.
Så att,
men eftersom vi inte har märkt av det och våra barn också, tänker jag nu också, ta det för givet och så. Hur ska man vakna upp ur det där och inse att demokrati är ingen självklarhet? Att leva som vi gör är ingen självklarhet.
Ja, det är ju en politisk fråga. Så.
Mm.
Har man ett intresse för att tänka kring förutsättningarna för liv och levande, så tror jag man följer med och liksom tänker. Och det svåra är när folk säger, men jag kan ju inte göra någonting.
Mm.
Eller, och så menar jag att även i det lilla kan man alltid göra någonting. Hur du möter en medmänniska, en politisk handling.
Mm.
Vad du väljer att inte göra, blir en politisk handling. Alltså, man, alla kan ju alltid göra något, va?
Mm.
Och det, alltifrån, man pratar ju mycket om det inom klimatrörelsen.
Mm.
Och alla vet att man ska källsortera. Och man ska, men man måste också källsortera sina tankar och handlingar.
Mm.
Alltså, ja, vad lägger jag min energi i då?
Mm.
Är det rätt så utifrån hur jag vill se världen utvecklas eller leva?
Mm.
Och, så.
Mm.
Sen vet jag ju, och jag, det är inte det att jag tycker att alla människor ska tänka stort och tänka värt och sådär. Men framförallt så vill jag att man ska känna att någonting är, att det är möjligt. Vad det nu är man vill göra, det är möjligt.
Men finns den känslan där ute, tror du?
Men det är väldigt ojämnt.
Ja.
Det är väldigt ojämnt.
Se vad som händer där då, med den utvecklingen. Nu så avslutar vi den här delen och så går vi in på din bok. Och det tycker jag vi har en bra grund att stå på. Jag har fastnat för vissa delar i boken som jag gärna vill höra lite mer om. Och du får ju säga, ja, nej. Pass eller ja. Men det där,
okay.
Det där är helt missförstått eller vad som helst. Men jag kör på så får du kommentera. Först och främst, varför skrev du boken Att leva i och genom dans?
Därför att jag upplever att den utlösande faktorn var att jag mötte unga studenter som då ska bli dansare, koreografer, och som inte har en aning om vad vi har gjort under 80-90-tal, 2000-tal.
Mm.
Och jag tänker, hur ska man kunna leva som konstnär och driva utan att förstå vad det är som har tagit en dit där man är just nu?
Mm.
Historielöshet präglar väldigt mycket vårt konstområde, tycker jag.
Mm.
Och framförallt så präglas den av att konstnären själv inte kommer till tals. Och jag tänker på alla litteraturlistor jag har läst på olika utbildningar där det liksom hela tiden är gamla döda vita män, filosofer eller konstvetare eller teatervetare som skriver om det vi gör.
Mm-hmm.
Men man har, fastän det finns så många fantastiska konstnärer som skriver, så är det väldigt sällan man hittar konstnärernas röst.
Mm-hmm.
Och därför så tog jag kontakt med konstnärsnämnden och frågade om man ville vara med och stötta ett sånt projekt, och så vill jag skriva den här boken då för att berätta om vad har hänt då under 80, 90, 2000-tal, 00-tal och 10-tal.
Mm. Ända fram till 2023, ja, är det i boken.
Ja, faktiskt. Mm. Och att inte bara min röst ska höras, utan det är ju drygt 20, jag tror det är 22 personer som är inbjudna att ge egna reflektioner eller minnesfragment eller kommentarer eller så. Från alla möjliga håll.
Just det.
Och det tycker jag har varit viktigt för mig.
Mm.
Så att jag vill att det är ett perspektiv på utvecklingen utav svensk samtida danskonst.
Mm.
Och vad som har hänt. Ja. Vad som har påverkat. Det du frågade förut. Vad har påverkat möjligheten att göra det man vill göra?
Mm.
Så satt det i ett sammanhang.
Ja. Jag skulle verkligen rekommendera alla som inte har läst att läsa den här boken. För att den ger en väldigt god grund. Plus att jag gillar att du har plockat in de här konstnärerna och aktörerna och de får tala och du kommenterar inte det så mycket. Nej. Utan det är bara liksom deras.
Mm.
Och det blir också väldigt, ja, det tycker jag står ut väldigt, väldigt bra.
Mm.
Men du föddes i Huskvarna 1956.
Ja.
Flyttade hemifrån när du var 16.
Jag var 15.
15. Och då skriver du i boken så här: dra åt helvete, sa min far, och då gjorde jag det.
Mm.
Sen så skriver du inte någonting mer. Du skriver att du hoppade in i en lastbil, va?
Mm.
Och åkte därifrån. Men kan du berätta vad som hände?
Jag vet inte om det är så viktigt.
Är det inte det?
Nej, men alltså det, jag tror många kan föreställa sig, vad gör man om man är 15, ska fylla 16 och inte har alla betyg från grundskolan och inte någon gymnasiekompetens, och hitta ett jobb och försörja sig. Och
var han besviken på dig, eller var det något som...
Nej, det vill jag inte prata om.
Nej. Men han liksom skickade dig hemifrån mer eller mindre, eller?
Ja, vad ska man annars tolka ett sånt uttal?
Ja, det är det. Man undrar ju vad det var som...
Ja.
Hände.
Nej, men det är inte intressant att prata om, tycker jag.
Nej. Men då satt du dig och åkte. Hade du dansat då innan?
Eller? Nej, inte egentligen. Ja, jag hade varit med i en liten dansgrupp och gjort små shower och sådär.
Ja, men där. Det var i och med att du flyttade hemifrån som du
aktivt... Jag sökte mig till danskurser.
Just det, och jobbade med dans.
Inte från början.
Nej,
jag försörjde mig som städerska, som hembiträde, som...
Ja, just det, men det var det jag tänkte på, att det var en massa andra jobb som du hade.
Jag försörjde mig på allt möjligt okvalificerat, gräva rastgårdar på en kennel, allt möjligt gjorde jag. Men jag dansade på kvällarna.
Och det här gjorde du för att få pengar till att dansa på kvällarna?
Ja, precis. Så var det.
Du skriver i början av boken, ganska tidigt, att dansaren förr skulle vara tyst, men idag talar och är aktiv i sin konst, i utbildningssammanhang, ledarskapsroller och i politisk aktivism. Vill du berätta mer om det?
Nej, men min generation, vi fostrades ju fortsatt till att jag, som jag säger, håll käften.
Mm.
Så. Och väldigt, alltså balletten var ju väldigt, vad ska jag säga... Man fostras i negationer.
Mm.
Man var aldrig tillräckligt bra, tillräckligt smal, tillräckligt snabb, tillräckligt vad nu är. Tillräckligt många varv i snabbarna.
Mm.
Alltså, så att det gör någonting med psyket, det där med att man blir fostrad i negationer.
Mm.
Och så är det få, var det få förunnat då att få den positiva uppmärksamheten och bli framlyfta.
Mm.
Men antingen så fixar man det och blir liksom seg och stark, eller också så ger man upp. Och väldigt många gav ju upp.
Mm.
Så att det är också det som var, att det var så smal, en sån litet konstområde i Sverige.
Men idag så talar man, menar du?
Ja, jag menar att idag så... Ja, och det har ju hänt successivt, utvecklingen, alltså att man kan inte behandla folk hur som helst längre. Idag skulle ju inte finnas en ballettmästare som står med käpp och slår sina elever, liksom. Mm. För att man inte lyfter benet tillräckligt högt eller så, va?
Var det i New York?
Ja. men eller liksom, vi tänker ju mycket mer på sustainability, alltså hur vi ska träna för att hålla ett helt yrkesliv. Det var ju ingen som pratade om det på min tid.
Mm.
Eller hur man ska jobba för att utveckla det man vill representera i sitt dansande eller så, va? Så att åtminstone den högre utbildningen idag har ju kommit mycket längre i att skapa en mer genuin hållning till danskonsten.
Mm.
Samtidigt så vet jag ju att inom vissa kulturer så lever ju mycket skit kvar.
Mm.
Och alltså det där med att dansaren förväntas inte ha en röst, inte tala... börjar ju ändå vända, för att man måste på något sätt kunna kommunicera idag. Du måste kunna uttrycka dig för att ha en chans att få ett jobb eller söka pengar eller vad som helst. Du måste hitta ditt språk.
Men man måste också vara ett helt företag.
Ja, det säger många. Och jag menar att ja, på ett sätt. Och på ett sätt så tror jag att man kan lösa väldigt mycket genom att samarbeta.
Mm.
Vissa är bra på det ena, andra bra på det andra. Så hjälps man åt, så går det rätt bra.
Alltså. Mm. Ja, just det.
För jag hör inte till dem som säger att man måste kunna allt själv.
Mm.
Min erfarenhet från att starta och driva ELD var ju liksom att det gäller ju liksom att vara tydlig med vad är visionen, vad är målet med det här vi gör. Och det i sin tur attraherar olika kompetenser.
Mm.
Och det är allt ifrån administration, marknadsföring, ekonomi till produktion eller ljus eller vad som helst.
Mm. Just det, man måste inte kunna allt det där.
Man måste inte kunna.
I sin egen låda. 1977 så kom du till Fylkingen. Och det återkommer du till ganska ofta i boken. Det var Östergötagatan då. Vad var det du hittade där som du inte hade hittat tidigare?
Konstnärer. Mötet mellan olika konstarter. Folk som diskuterade konst. Mm. Alltså, det gjorde man ju inte på utbildningarna.
Nej.
Då.
Mm.
Att man fick respons, att folk tog sig tid. Alltså, man tittade på varandras arbete, man lyssnade, man diskuterade, man kritiserade, man bråkade.
Mm.
Jag tyckte det var fantastiskt. Och kanske inte då, då var jag för liten eller för ung och omogen för att hantera det. Men från slutet på 70-talet och 80-talet var ju jätteviktigt för mig att jag hade Fylkingen.
Mm.
Jag hittade ju samarbetspartners, tonsättare, bildkonstnärer, poeter. Fick kontakt med Fluxus, tänkandet. Alltså allt det där var ju liksom... Det var vilt och bråkigt och konstnärsdrivet.
Ja, men du trivdes.
Jag trivdes jättebra.
Ja, är det för lite vilt och bråkigt idag? Eller är det på ett annat vis?
Det kan... Alltså, det får man nästan fråga den unga generationen. Mm. Hur de upplever det. Men personligen så idag har jag ju andra behov. Idag har jag ju behov på ett plan att möta väldigt avancerade konstnärer som jag kan utbyta tankar och idéer med och så. Och det gör jag.
Mm.
Och där får jag kritik och där får man konstruktiv dialog och sådär. Vi behöver inte bråka så mycket för att vi bara visar respekt för varandras olikheter och så kör vi på.
Liksom. Mm.
Så att jag tror att man har olika behov i olika delar i sitt liv och karriär. Så, mm. det, så är det.
Man kanske... Ja. Undviker att bråka eller letar upp en plats där man kan, om man behöver det, utveckla sina tankar eller få lite motstånd. Jag har lagt in en parentes här, din tid mellan New York och Stockholm. Är det någonting kring det du skulle vilja säga? Du åkte dit en gång, var det början på 80-talet?
Första gången var 78.
78.
Och det tyckte jag var så omskakande och förfärligt så då tänkte jag aldrig mer New York.
Nej.
Men sen fick jag ju det här stora Sverige-Amerikas priset eller stipendiet som gjorde det möjligt att ta lite mer risker och åka dit och verkligen flytta dit.
Mm.
Så det gjorde jag det.
Mm.
Och det var ju väldigt avgörande för mig.
Mm. På vilket sätt?
Jag fick chans och jag var ju ett år hos Cunningham som jag tyckte var en fantastisk koreograf och hans kompani var ju underbara människor att vara med.
Mm.
Jag fick möjlighet att studera för Robert Dunn, en legendar inom koreografi.
Mm.
Eller med Meredith Monk eller med andra sådana fantastiska människor som var väldigt viktiga under 60-70-talet och som påverkade mig väldigt mycket.
Mm.
Det var det, och framförallt så tyckte jag Robert Dunn var en fantastisk lärare som verkligen fick en att våga tro på sina idéer.
Hur då?
Genom att liksom bejaka och säga fan go for it. Liksom. Och så får man vissa redskap att hantera för att kunna förhålla sig till det med koreografi och komposition.
Mm.
Och så är det bara att göra.
Mm.
Jättebra.
Så New York, hur länge var du där från och till? Eller? Du var där...
Det var helt kort första varvet. Och sen så var jag där 80-81. Mm. Men slutet på våren 81 så flyttade jag över till Los Angeles för jag ville... jobba med Jeff Slayton som hade ett kompani där. Det visade sig vara inte så särskilt spännande. Så att, nej, det var inte så spännande som jag hade hoppats på.
Nej.
Så där blev jag inte långvarig. Och så fick jag då erbjudanden om att komma hem för att jobba med Margareta Åsberg.
Mm, just det. Mm. Ja.
Och då, det var ju första gången jag började fundera på det. Vill jag leva i USA eller vill jag leva i Sverige?
Mm.
Eller i Frankrike. Jag hade ju varit mycket i Frankrike innan också.
Just det. Inte kulturklimatet lite öppnare där?
Har man... I Frankrike?
Ja.
Ja. Jo, absolut. Det är större. Mm. Det är större miljöer.
Mm.
Men jag bestämde mig för att åka hem och det ångrar jag inte. Det var ju jättespännande att jobba med Margareta på många sätt. Svårt och bråkigt och men spännande.
Bråkigt med henne eller bråkigt med situationen?
Hela situationen. Alltså, hon kör för en väldigt hård kamp för att bana väg.
Liksom. Mm, mm.
Och hon gav ju mycket... Vad ska jag säga, tilltro till det att man får inte ge sig, man måste insistera men ingen annan gör det åt en, det är bara jag själv.
Var det hon som grundade pyramiderna eller?
Ja,
ja just det. Det vet jag, nu här får man, det är så mycket namn och så mycket, alltså det, man blir yr i bollen men samtidigt också väldigt Men det var då du började arbeta med henne. Och sen fortsatte det under en lång...
Jag jobbade med henne fram... alltså 79 började jag. Och sen var jag ju då borta 80-81 och kom tillbaka 81 till turné som vi gjorde med pyramiderna till Frankrike.
Ja, just det. Men ingenstans här valde du då att bosätta dig, utan det blev
Nej,
Stockholm.
Nej, då flyttade jag. Då följde jag med hem och så jobbade jag med Margareta till 85.
Ja. Nu kommer en sån här händelse igen då. Eftersom du har lagt in i boken så får du förstå att jag fastnar för dem. 81 berättar du om en incident när du sov och så fattade täcket eld. Det är mer än så här. Men av något värmeelement på golvet. Och du ser det, men så väljer du ändå att inte agera. Och sen löser sig situationen då. Men du skriver någonting om att du gav upp.
Ja, men alltså, jag har ju varit väldigt depressiv i mitt liv. Liksom. Jag har varit väldigt nära till mörker och liksom alltid litat på att döden finns när jag behöver den som en slags ultimat vila.
Mm.
Och det var ett sånt ögonblick jag kände, nej.
This is it.
Och där har jag ju varit några gånger genom åren. Men sen händer det ju saker som gör att det vänder. Och så.
Men det är ju en häftig grej ändå att lägga in här. Som ett uppvaknande också i var man befinner sig.
Men jag tog med det därför att jag tycker att det säger en del om hur det är att leva som konstnär.
Mm.
Alltså man drivs så långt. Liksom, så att av och till så är det värt det här. Eller får vila nu. Så.
Mm. Det kan nog många känna igen sig, tänker jag. Du har dansat i... Jag kan ju inte räkna upp allting, men snö, vatten, is, eld, lera och så är det någon som säger kutterspån, torvmull, med mera. Det var delar av ett citat från någon. Vad är det som lockar att arbeta med de här materialen som, eller elementen också för den delen?
Ja, men det har varit olika tematiseringar genom livet, genom åren. Men jag är ju, framförallt har jag jobbat mycket med vatten.
Mm.
Och det är ju, jag menar, jag älskar ju att röra mig i vatten. Dels ger det ju ett motstånd. Vatten ger motstånd och det ger en viss karaktär åt rörelsen. Du måste kämpa. Varje rörelse blir en kamp. Eller, om vattnet är tillräckligt djupt, så kan du bli viktlös. Du kan liksom, som i den här filmen jag gjorde som heter Homeward Bound, som jag tycker är också ett viktigt verk i mitt liv, liksom, där man just jobbar med den här känslan av att flyga, gör allting upp och ner, allting är lätt under vattnet. Man kan, alltså, är det någon som är besvärlig att putta till så flyter den bort. Det är så enkelt liksom.
Mm.
Förutom då att man inte kan andas.
Ja, just det. Så man får betala pris.
Nej, men och sen andra material, alltså det är mycket det här med hur man förlänger en rörelse, får ett vatten som skvätten, slår man ut med handen så strar vattnet iväg, eller jorden, eller leran blir kletig, eller snön blir, alltså man jobbar med materia. Det tycker jag är spännande i förhållande till kroppen.
Mm. Hur bemöter alltså publiken det och så när de...
Det är ju helt underbart att jobba ute i miljöer där man liksom annars inte ser föreställningar till exempel.
Mm.
Det funkar hur bra som helst. Det är jättespännande. Folk blir så nyfikna och stannar och reflekterar och kommenterar.
Just det.
Det är jättekul. Men jag har ju också tagit in alla de här elementen på scen. Både eld, jord och vatten.
Ja, det var det jag tänkte.
Ja. Så det är olika materialiteter som man behöver tampas med.
Mm. Du har också en berättelse här om när dansare skulle hänga i en scen. Eller var ni i Bilbao då kanske? Mm. 50 meter upp, eller 50 meter från taket där. Och den hette The Illuminated Dream of Flame.
Ja.
En del dansare var lite höjdrädda och fick träna lite bergsklättring eller så här i Stockholm.
Alla tränade
ja, just det. Och då var det, nu ska vi se om det, dansaren Göran Blomqvist som tyckte att du var så lugn och litade på dansarna. Han var så här, men då måste du också ha varit lite orolig när du såg hur de här höjdrädda dansarna hängde.
Alltså då hade vi, när vi kom så långt som till Bilbao i början på 2000, så hade vi ju ändå jobbat i luften i 10 år, 12 år.
Mm.
Jag hade väl koll på teknik för selar och linor och allt möjligt sånt där.
Okej.
Jag gjorde första verket där jag själv flög då 89. Men allt det där med att jobba i luften har ju återigen med samma grej som jag sa om vattnet. Att försöka upphäva, alltså det är så himla deprimerande det där med tyngdlagen, att man faller hela tiden.
Mm.
Och att försöka laborera med det, att ta sig upp i luften. Att kunna göra allting upp och ner eller på tvärs mot vad hjärnan tror är möjligt. Alltså, det finns något väldigt underbart i att utmana fysikens lagar.
Mm.
Sen är det ju livsfarligt.
Ja.
Så att man måste ju jobba väldigt mycket med människor, tillsammans med människor som kan någonting om säkerhet och teknik.
Ja.
Och när vi jobbade, det exemplet som du tar nu från Bilbao, så från Guggenheim-verket där, så hade vi spanska eller baskiska bergsklättrare som var med i hela riggprocessen.
Okej.
Som låg på taket, sökte till, vi har alltid på alla de här verken där vi har haft flygningar, så har vi alltid dubbel säkerhet, att säga. Man har alltid en strikt rutin på hur man kollar sig själv, hur man kollar varandra, hur tekniken kollar i sin tur, så man har flera led i säkerhetskontroll på att allt är rätt och korrekt. Det finns inga skador på repen, finns inga, alltså det där kollas ju minutiöst hela tiden.
Mm.
Och lika fullt så var jag ju livrädd, alltid.
Mm.
Jag kände bara, inte en gång till ska jag göra det. Aldrig mer ska jag göra det. Ja, och så blir det ändå så.
Ja.
Men det kan man ju inte visa dansarna, för då skulle jag, alltså, jag kan ju inte, jag måste ju på något sätt hantera min egen ångest.
Mm.
Så tror inte jag på säkerheten, så hur skulle de kunna tro på det?
Nej, så det var ett sant ledarskap bara? Där
ja, det får man verkligen jobba med.
Mm. Mm.
Och veta, har jag gjort allt jag kan göra nu för att se till att det här är så säkert att vi kan faktiskt genomföra det?
Mm. Du pratade om det här med att jobba i vatten och så. Ett av dina första verk, hur säger man? Eho, säger man så?
Eho.
Eho.
Det är ett gammalt svenskt ord som min farmor använde.
Jaha.
Eho kommer. Vem som än kommer.
Jaha.
Vem som än betyder det bara.
Vem som än. Då börjar du det verket med att hälla vatten på dig, alltså dränka in dig i vatten och dansa. Mm. Och det har du fått dansa i många år.
Oh, ja. Ända in nu till, ja, för bara några år sedan gjorde jag det.
Ja, just det. Mm. Vad tror du det är som är så lockande med det verket?
Ja, det finns ett mörker i det som jag tror väcker mycket igenkänning. Engagemang hos betraktaren. Det är ett väldigt naket, enkelt solo.
Mm. Och det går att plocka in i alla rum?
Mm.
Mm. Det var någon som fick en hjärtattack.
Ja.
Efter ett verk som du gjorde i Moskva.
Ja, det var faktiskt det solot.
Nej.
Jo. Man kan ju inte säga att det var solo. Alltså, själv var den upp som utlöste hjärtattacken. Men han sett, det var han som var administrativ direktör på teatern där jag jobbade. Som berättade för mig efteråt att han fick hjärtattack när han hade sett mig dansa det där solot.
Men gjorde han någon koppling till det? Eller att han hade
gjorde
blivit
kopplingen.
Så...
Han gjorde kopplingen.
Och han hade liksom upplevt någonting som...
Ja, han hade blivit så uppjagad av det. Ja.
Ja, för det var min fråga. Så här, vad var det som hände? För du nämnde det också utan någon kommentar. Så här. Det, det är ett väldigt effektfullt sätt att skriva på. Roligt. Sen har du också, det här tycker jag är spännande, du har jobbat med, du höll på att tacka nej till det här uppdraget, men du tog det ändå, om att inreda eller jobba på ett kontor, eller var det någon byrå som du var på, där det hade så här fredagsrusningar där ni sprang allt, alltså då alla som var, inte dansarna bara, utan hela kontoret skulle springa i korridorerna, ni tvättade havssand och fyllde ett rum med det och ställde tillbaka möbler. Ni dansade på bordet och någon satt under någon kontors... Ja, alltså det var en massa olika saker som hände, boxningsbollar och så. Dels så ville du först och främst inte göra det här, men så valde du ändå att göra det om du hade fria tyglar.
Nej, men det var inte frågan om jag gör just det här eller inte, utan det var ju... Jag vill inte jobba med reklam. Och det här var ju en reklambyrå. Så det var min anledning till att bara säga nej, backa. Men så fick jag frågan så här, kan du inte bara komma träffa oss i alla fall och komma och se hur du upplever vår miljö och sådär. Och eftersom jag fick bra betalt för att göra det,
ja. Du bara har mötet med dem, ja.
Så tänkte jag, men det gör jag väl då. Och då kom jag in på det här kontoret vid Stureplan som jag upplevde väldigt sterilt och ungefär som att gå till tandläkaren, liksom lite kyligt och så. Och så lyssnade jag på hur de pratade om att det har blivit en stagnation bland AD:arna, hur det liksom skulle... Ja, de ville hitta nya sätt att jobba. Och då tänkte jag bara, ja, det är ju inte mitt problem. Nej, jag är inte intresserad. Men sen när jag gick ut genom dörren så kom jag på att men vad, det finns ju någonting i det här som skulle kunna göra det möjligt. Så jag gick tillbaka och sa, får jag fria händer? Får jag göra vad jag vill? Absolut, sa de. Liksom. Vi sätter en budgetram, vi sätter 3 månader och så gör du vad du vill. Och då tänkte jag att ja, det här skulle kunna ge oss en möjlighet att jobba med vårt förhållningssätt till det vi gör genom väldigt nära dialog med den mötande, vår publik. Vi kan jobba med fokusövningar, vi kan jobba med materialiteter, vi kan jobba med en massa olika frågor som är viktiga för oss i kompaniet. Alltså, hur kan vi utveckla oss? Och det blev faktiskt väldigt, väldigt spännande tid. Vissa saker stannar kvar mer än andra. Och dels det här med fokus. Alltså som dansare så... Jag driver ju väldigt hårt att det syns vad du tänker. Så du måste ju på något sätt få med dig hela din tankevärld, hela din känsla i den fysiska prestationen för att uppnå det här som vi vill. Och då måste man öva. Fokus, sätt att tänka, tänkandet som praktik tillsammans med den fysiska. Och då hade vi sådana övningar som till exempel, hur länge kan jag vara i ett rum utan att någon märker att jag är där? En del människor är ju osynliga bara för att de inte tar någon plats. Men vad är det då som, hur kan vi använda oss av de där kunskaperna? Och då hade vi en sån där grej som var, en av dansarna var jättebra på det där, hon heter Helene. Hon kunde sitta under ett skrivbord timmar liksom. Och i början så tyckte ju personalen att det var ett jobbigt att hon sitter där när jag jobbar eller alltså. Men sen vande de sig sakta men säkert över att det alltid det låg någon i bokhyllan eller att det var satt någon i ett hörn eller så där. Och då var det just ett sånt tillfälle som jag skrev om i den här boken att Helene satt, hade suttit där länge och hon som jobbade då hade ett kundmöte. Och den här mannen som kom för att träffa henne satt mitt emot henne på andra sidan skrivbordet och så satt de och diskuterade och plötsligt så började hans ögon att dra ner lite mot golvnivån och hon frågade honom, stör det dig att det sitter en kvinna på golvet? Och nej, sa han inte alls och blev väldigt sådär generad. Men just det här är att vad är normalt, vad är inte normalt, vad får oss aktiva, vad är det som får oss att se saker som inte är givna, vad är det som får oss att lämna den horisontella blicken till förmån för att upptäcka blomman på marken eller fågeln där uppe eller tegelstenen som har lossnat. Alltså det där som barnet gör genom att hela tiden flytta fokus upp och ner, det gör ju inte gemene man, utan tittar man på Drottninggatan när någon är ute och går så går ju blicken horisontellt rakt fram. Och så var det på den arbetsplatsen också innan vi kom dit. Och det var en av anledningarna till att jobba med det där. Och det andra var just att vi tömde hela stora konferensrummet, gjorde hållfasthetsberäkningar. Man måste alltid jobba med teknik och arkitekter och sånt. Och så fyllde vi det med tvättad havssand, satte tillbaka möblerna som var, la ett ljud, en tonsättare som ljudsatte rummet för att man fick bort ventilationsbruset.
Ja, just det.
Och så satte vi bara en lite mjukare ton i ljusarmaturerna. Och det var det. Och så den nya regeln då att alla möten måste ske barfota. Så alla kundmöten skedde ju barfota.
Just det.
Och det i utvärderingen så framkom det att det där var ju succé. Liksom.
Jag tänker det.
Man pratar på ett helt annat sätt om man sitter barfota med fötterna i sand. Än om man sitter i sina vanliga skor eller nylonstrumpor. så att, nej men det hände mycket. Och sen gjorde vi också gemensamma seminarier, workshops. En filosof, praktisk filosof som hade sin forskning kring det här med lycka till exempel och lidande och sånt där. Det minns jag som fantastiska kvällar när vi liksom kunde sitta där och prata om med varandra om vad är då lycka till exempel.
Intressant, nu när det finns en lyckoprofessor också här i stan. Men så då gav det även dansarna, alltså er, någonting.
Och alltså, jättemycket. Oj, ja. Oj, vi lärde oss massor av det här projektet.
Och de fick en effekt. Som ja. Ja.
Det blev en bra utvärdering kan jag säga.
Ja, mm. Oväntat. Mm. Men på tal om det, så här, det finns en fråga som ställs i boken som lyder: varför är vi oroliga för det oväntade? Vi har varit inne lite på det. Mm. Men varför är vi det, enligt dig?
Nej, men det är ju sådant där fundamentalt, mänskligt, filosofiskt.
Mm.
Vi vill gärna kunna kontrollera och tillvaro.
Men vissa dras ju till det oväntade.
Eller? Ja, men då är vi tillbaka i det med forskningen igen. Alltså, för att det finns ju, om man tar den där erfarenheten som vi gjorde tillsammans med den forskare vi jobbar med då, så handlar det väldigt mycket om att den stora majoriteten av populationen, de flesta av oss, strävar ju efter kontinuitet, stabilitet, fast jobb, en bostad, bilda familj, alltså allt det som skapar på något sätt, du kan kalla det för trygghet i livscykeln.
Ja.
Och sen finns en liten del av populationen som värderar motsatsen, alltså heights, och veta att man också får lows.
Mm.
Och däremellan.
Mm.
Och det är ju tur att så många håller i det som genererar kontinuitet och stabilitet. För skulle alla vara så här som jag och vissa utav andra, jag menar, det skulle bli kaos.
Mm.
Så att vi behöver varandra för våra olikheter. Och det tycker jag är en ganska vacker tanke.
Mm. 2002 så tog du en paus ifrån ELD och sökte stipendium för att åka på den här polarexpeditionen.
Nej, jag sökte inget stipendium. Jag skrev ett brev till Polarforskningssekretariatet att jag gärna skulle vilja följa med på en expedition upp till Nordpolen. Och det var, vad ska jag säga, en livsdröm som hade att göra med min längtan efter att komma så långt bort från allt och alla som möjligt. Jag har ju alltid varit väldigt beroende av ensamhet, så att sökt ensamhet i perioder för att kunna fungera.
Mm.
Men där tänkte jag att där finns ju ingenting. Det finns inget fast, det finns ingen kontinent. Allt är rörelse.
Mm.
Isen rör sig, havet rör sig. Det finns inga som lever, det finns inga djur. Det finns ingenting där uppe.
Mm.
Jag har någon isbjörn som vandrar över. Och nu kan de inte vandra längre för nu är isen borta.
Ja.
Men i alla fall. Så dels var det som jag skrev om. Och sen så skrev jag också att min erfarenhet från att jobba med dans har gett mig mycket frågor kring det här med hur vårt klimat påverkar hur vi rör oss och i sin tur grunden för vår kultur.
Mm.
Alltså hur vi talar, hur vi rör oss, hur vi ser på varandra är så präglat av klimat. Om jag jämför det med att jobba i Spanien eller Turkiet eller Grekland eller Indien eller vad som helst där det är varmt, hur man rör sig på ett helt annat sätt och hur de folkliga traditionerna ser helt annorlunda ut.
Mm.
I våra folkliga danser så är det mycket med att man håller in armarna, korsar armarna, sätter armarna i sidan, håller in.
Mm, mm.
Och det hänger ju ihop med att vi rör oss så därför att vi har ett kallt klimat.
Mm.
Medan i andra länder, för att ta flamenco och vad som helst som exempel, så är det luft under armarna.
Mm. Yeah.
I Grekland, ut med armarna, luft. Sättet att prata, det fåordiga. Ta inuiternas sätt att tala långt ner i strupen utan att öppna munnen. Liksom. Alltså, sådana frågor. Så jag ville liksom utforska vad händer då med min kropp om jag utsätter mig för det mest extrema.
Mm. Och de sa ja, visst, följ med.
Först tänkte jag att jag fick inget svar. Liksom. Det gick ett år, tror jag.
Ja.
Och så plötsligt så kom det ett brev bara i brevlådan. Välkommen till Arctic Ocean 2002. Vi avseglar från Göteborg den 18 april.
Jaha. Var du beredd?
Nej.
Nej.
Det här kom på hösten. Och då var det upplagt så att man fick först fick man en övningshelg i Luleå på isbrytaren. Och man fick presentera sina projekt. Man fick gå en kurs i som handlar om hur man ska skydda sig mot köld. Jag fick gå och lära mig skjuta.
Ja, just det. Det också.
Mm. Måste ha ett vapen, jag måste bära vapen. Mm. Alltså det var så mycket sådana grejer. Men för mig var det också en stor grej, för jag var ensamstående mamma.
Mm.
Till en dotter i tonåren.
Ja.
Så att vi hade många samtal, min dotter och jag. Men hon sa, du måste åka.
Jag tänkte fråga, för hon följde inte med. Utan det var...
Nej, det kan man inte.
Nej, okej. Nej, för du var borta i, vad sa du, 3 månader? Eller var det längre?
Kom tillbaka. Vi åkte mitten på april och kom tillbaka mitten på juni.
Mm. Och då var du helt isolerad. Det var liksom ingen... Nu kan man... Liksom, nu får man...
Vi hade satellittelefon, ett samtal i veckan på helgen. Och man kunde via satellit då få mail någon gång ibland. Sådär.
Mm.
Men det var ju inte, vi kunde ju inte koppla upp oss själva. Och sådär. Nu är det ju uppkoppling över hela poolen. Alltså,
ja, just det.
Överallt.
Ja. Då, finns det någon plats på jorden som
nej,
inte...
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Ja, det finns vissa hål sådär, dit signalerna inte når. Det gör,
ja,
men generellt sett så har du både sydpol och nordpoltäck nu.
Mm.
Så att det...
Ja, just det. Men det här förändrade ditt liv.
Ja, det gjorde det.
På vilket vis?
Ja, men alltså, allting ställdes ju på sin spets. Jag fick tid att tänka.
Mm.
Jag fick tid att vara i isen och i ett sammanhang där tid upphörde att vara det som tid är i vår civilisation.
Mm.
Alltså att fundera över värden, grund och allt möjligt.
Mm.
Allt möjligt.
Och det resulterade sen i dans?
Jag förändrade hela mitt sätt att jobba. Jag förändrade allt möjligt.
På vilket sätt? Det kanske är på många plan.
Ja, det var så många. Men det blev en väldigt stark upplevelse för mig.
Ja. Så det finns ett före och efter?
Mm.
På arktisk is och The Outmost White.
Mm.
Det är alltså en kortfilm och ett solo. En kortfilm för SVT. Och hade du det här solot på ishotellet i Jukkasjärvi?
Ja.
Jaha, vad kul.
Bland annat.
Ja, ja. Men det var premiären där, eller?
Premiären var där uppe. Mm.
Kul. Min bildlärare Barbro Bem, hon var en av de första som gjorde såna här skulpturer till det första hotellet.
Men vi var premiären var ju inte på hotellet, utan de hade ju The Ice Globe Theater. De hade ju byggt en isteater.
Ja.
Så det var ju scen och salong och så, fast det var utomhus och iskallt, 32-33 grader var det minus den kvällen. Så att, det var mycket skoteroveråler och renfällar.
Just
och,
det.
Sånt.
Vad tycker du om det klimatet? Ja, i och för sig, det hängde ju ihop lite grann med det som du hade varit med om.
Nej, jag är ju inte så intresserad. Jag skulle aldrig kunna leva i den kylan och mörkret som präglas så stor del av året. Det är inte min grej. Liksom.
Mm.
Utan mitt intresse för den där expeditionen, det var ju mer det där med att lämna allt för en tid.
Mm.
Och bara se vad händer då.
Ja, just det. Blev det som ett vakuum? Eller var det något annat?
Nej, absolut ingen vakuum. Tvärtom, det var otroligt intensivt. Och jag har sällan känt mig så levande.
Mm.
Men det var ju... Ja.
Ja, du beskriver också
hur du dansade. Jag har skrivit en bok om det som man kan läsa om man vill.
Då får man fördjupa sig i den. Mm. Du säger också någonting i stil med att som dansare kan vi både dansa, tänka och tala. Vi har utvecklat danskonsten utanför teknisk briljans och färdighet. Kan du berätta vad du menar att vi har gått ifrån?
Ja, men det är lite det vi pratade om inledningsvis. Alltså, idag så en framstående dansare har ju ett förhållningssätt till själva dansandet som är väldigt, vad ska jag säga, som kräver väldigt mycket mer än teknisk briljans.
Mm.
Och jag säger inte att teknisk briljans var nog för att bli en fantastisk dansare även tidigare, men du kanske inte behövde artikulera din konst på det sätt som samhället kräver idag.
Mm.
Så att, och jag framförallt så vill jag lyfta fram den kunskapsbildning som finns i det att dansa, att göra. Alltså att vi måste på något sätt också kommunicera värdet av det vi gör genom vår konst, men också förbi.
Mm.
Och bidra till det här som vi också pratar om, hur man kan förändra språket kring det offentliga språket.
Mm.
Så att man får syn på att vi faktiskt representerar någonting viktigt i samhället. Mm. Som jobbar med konst, det är viktigt. Mm. För yttrandefrihet, för livskvalitet, för kulturell utveckling, för social utveckling, för ekonomisk utveckling. Alltså vi har en roll att fylla.
Mm.
Och den ska uppmärksammas, tycker jag. Visst, inte nedvärderas och hänvisas som skräp, som vissa politiker har en tendens att göra.
Mm. Du har sett både upp- och nedgångar, tänker jag, inom det här området. När skulle du säga var den bästa perioden, eller som du upplever det?
Jag tycker alltid det bästa är precis nu, men det är en helt annan försök. Nej, men jag är så intensivt i det jag gör. Så att jag är alltid där. Nu.
Mm.
Och sen.
Mm.
Med framåtblick. Men tittar jag med, vad ska jag säga, mer konstpolitiskt så går det naturligtvis upp och ner. Och det finns olika saker som har varit intressanta, men jag vet inte vad man skulle lyfta fram. Jag är så inne i vad jag skulle vilja göra nu. Så
ja, just det. Liksom... Ja, men det är väl fine.
Jag tycker till exempel att en del av det som handlar om att lämna den här positionen av underordning är ju att kräva uppmärksamhet. Och att då adressera makt. Och titta på, vad är då makt? Och vem är det egentligen som bestämmer? Och i Sverige så har vi en sån speciell kultur att vi faktiskt kan kontakta en minister. Vi kan som medborgare liksom vända oss till regeringen.
Mm.
Eller till riksdagen. Eller vad man nu vill adressera det folkliga styret på något sätt. Det kan vi. Men gör vi det? Och det var också därför jag i boken har tagit med lite sådana exempel genom åren.
Just på det.
Att adressera makten direkt.
Mm.
Och en tid som var viktig för mig, även om det var tog en väldigt liten del av min tid, det var ju det här projektet som jag gjorde med Barroso, som då var president i EU. Vilka år det nu var, jag kommer inte ihåg nu. Men i alla fall. Så hade han ett projekt som kallas för New Narrative for Europe.
Mm.
Där han samlade konstnärer och filosofer för att diskutera på vilket sätt kan konsten bidra till kulturell utveckling i Europa.
Mm.
Och då hade vi möten i Bryssel. Vi hade möten med honom, med kommissionärer, med andra för att diskutera. Och ibland var det bra möten, ibland var det jättedåliga möten. Men de ägde rum.
Mm.
Och sen... Eftersom han var högsta hönset så att säga, så kunde han ju i sin tur placera möten med i Tyskland där vi träffade Angela Merkel, eller i Polen där Donald Tusk då var president, eller i Italien med premiärministern där, eller i Frankrike eller sådär. Men, och då var den absoluta makten var då tvungen att ställa upp på det, va? Så, och prata konst.
Ja.
Och ibland så hade vi roliga workshops som gav mycket, och ibland så var det väldigt frustrerande.
Mm.
Men det gjordes.
Ja.
Och det skulle jag vilja se mycket mer av, att på något sätt få upp samtalet bland de som har det yttersta ansvaret för hur vår kultur ska... Hur vi ska driva utvecklingen av vår kultur.
Mm.
Inte bara konsten, men vår kultur.
Mm.
Så att... Och därför tog jag med det här exemplet i boken då, när jag blev inbjuden till Socialdemokraternas högkvarter tillsammans med Peter Dahl och Carl-Johan De Geer.
Mm.
Och vi fick sitta där med toppolitikerna och tala utifrån vår erfarenhet som konstnärer.
Mm.
Jag dansade, Peter visade bilder. Alltså, och vi fick ett samtal.
Mm.
Och sånt jag tycker är viktigt, alltså, samtalet, informella samtal.
Ja. Det kanske är bra just med den typen av exempel där man ser också att det går.
Ja.
Det är bara att göra.
Mm.
Men tror du att generationen nu som kommer har den inställningen? Vad hör du?
Men nej, jag har inte så mycket av det, utan jag hör väldigt mycket att man tror att man måste anpassa sig. Men,
ja, just det.
Men då är vi tillbaka i det där som jag också pratade om inledningsvis, med visioner.
Mm.
Vad är de visionära ledarna?
Mm.
Alltså, vad är de som ska... ställa frågor i förhållande till utbildning, skola, som gör att barnen får tänka till och liksom få upp tanken på att ja, men jaha, så kan man också tänka, eller där kan man göra, eller det är inte mig det är fel på, utan jag kan faktiskt tänka så här och ändå, alltså, jag tycker det är brist på visioner i vår kultur.
Ja.
Just nu. Politiskt.
Ja. Det är också ett citat från boken där du säger att det krävs utbildningar som är radikala för bara då kan utveckling ske.
Mm.
Och det är det du menar bland annat?
Ja,
eller?
Och så menar jag att har man kommit igenom skolsystemet, alltså grundskola, gymnasiet och väljer en högre utbildning i konst, då ska
den platsen vara en plats där man ges möjlighet att experimentera, ta risker och ställa frågor på ett sätt som gör att man kommer vidare istället för att bara försöka vara duktig.
Mm.
Så, tycker jag.
Om målet är konst spelar teknikerna vi använder oss av att ta oss dit ingen roll.
Nej.
Vad menar du med det?
Jag menar att kulturbyråkratin är ju inordnad i boxar. Jobbar du med dans, teater, film, musik och så in i varje box är det olika streetdance, samtida danskonst, musik, populärmusik, vad du gör för något.
Mm.
Boxar. Och det gör man ju för att kunna hitta sätt att distribuera resurser och medel och så. Jag tror inte det behöver se ut så för att man ska lyckas med en bra distributionsmodell. Jag tror man kan tänka helt annorlunda.
Mm.
Men när man väl kommer ut i professionen så skiter vi fullständigt i vad det kallas. Utan vi jobbar ju, vi tar ju de medel vi behöver för att nå vårt mål.
Mm.
Jag menar, jag jobbar ju med koreografi, det är mitt verktyg.
Mm.
Och ibland gör jag föreställningar, ibland gör jag film. Ibland gör jag utställningar, ibland gör jag, skriver jag böcker. Men det är samma redskap.
Mm. Ja.
Ja.
Bra förklaring. Meet, Eat and Talk utvecklade du 2016.
I Köpenhamn, ja.
I Köpenhamn först och sen i Stockholm.
Mm.
Och det var ju ett intressant koncept. Och du så här, träffade folk som ville diskutera konst med dig. Du tog en fika eller vid något tillfälle så lagade du mat också på Weld eller om du var på Dansens hus. Och det här gjorde du under 2 års tid.
Nej, i Köpenhamn gjorde jag det under 3 år.
3 år?
Jag annonserade ut mig själv. Onsdag 7 sitter Eva Lilja på café så och så, eller på restaurang det och det. Kom, meet, eat and talk.
Mm.
Och så gör man en enkel deal med någon billig soppa eller bröd. Och så möts man de som har lust och så pratar man om det som man tycker är aktuellt. Informella samtal.
Hur kan du berätta om något möte?
Men i början så gjorde vi det för att vi trodde att det skulle vara ett bra sätt att utveckla publiksamtalet.
Okej.
Okay. Och det var det ju. Mm. Men det visade sig att det blev ju mer och mer samtal som kopplat till politik eller till andra händelser, i dagsaktuella händelser. Eller folk har ett jättestort behov av att prata.
Mm.
Eller det där med konstpolitik eller sådär. Och sen blir det bara att det blir mer och mer konstnärer som kom och så. Det var väldigt mycket blandade. Man visste aldrig skulle komma 5 personer eller kommer det 25.
Mm.
Vad ska vi prata om idag? Man får liksom, jag tyckte det var så spännande att jag var ju liksom bara en facilitator av samtal.
Mm.
Sätta igång ett samtal eller få människor känna sig trygga och bekräftade och nog att våga ta upp sina egna frågor eller ämnen. Men just att folk sätter och tittar på varandra, ja, vem är du då? Så möts man över generationsgränser, olika yrkesområden eller... Nej, det är fantastiskt. Det är jättevackert. Alltså, det är så underbart. Jag önskar att jag... Men det där kan man ju bara göra om man har någon som tar den ekonomiska risken. Jag frilansar ju, så jag har ju ingen...
Nej.
Jag har ju inga marginaler liksom.
Mm.
Men det skulle jag kunna fortsätta med om det bara fanns någon som ville betala för det.
Ja, hallå. Det kanske gör. Du avslutar boken med att säga att idag kan vi inte leva i och genom dans. Och det här blir jag avslutande. Vad menar du med det?
Nej, det står inte så. Det står, vi kan inte enbart leva i och genom dans eller något sånt där.
Ja, okej. Okay. Ja. Mm.
Nej, men det är ju det som jag har pratat om. Alltså att det räcker ju inte att dansa.
Mm.
Idag måste du ändå förstå ditt sammanhang. Det krävs en allmänbildning och ett intresse för samhället för att klara av att hitta sin väg som frilansande konstnär. För det är det den här boken handlar om, hur det är att leva utanför institutionerna i huvudsak. Alltså.
Mm.
Och jag tror att hur, alltså kärleken till dansen, till kroppen, till rörelsens extremt underbara förmåga att uttrycka existentiella saker, så måste vi också kunna relatera omvärlden på olika sätt.
Mm. Hur ser det ut framöver för dig nu? Du som tycker om att blicka framåt. Vad kan vi förvänta oss utav dig?
Det här året har ju varit extremt busy. Alltså jag trodde ju att när jag... Alltså vid min ålder nu, jag är ju då 67. Att det inte skulle vara så mycket att göra. Men jag har haft flera residens. Jag har jobbat mycket de senaste åren i Österrike, i Tyskland, i olika länder.
Mm.
Och på hemmaplan, jag har ju släppt förra året en jätteviktig boktrilogi, den där Kärlekens samtal.
Mm.
Det var ju 4 års arbete som blev en boktrilogi, en föreställning och en utställning.
Just.
2022. Och det solot spelar jag ju fortfarande.
Mm.
Och det gjorde jag nu senast i Malmö. Och det ska jag dansa nästa höst också.
Runt om i landet eller?
Nej, Köpenhamn.
Köpenhamn,
ja. Mm. Så får vi se om det dyker upp någon mer spelning. Men, men just nu är det så. Jag har ju släppt den här boken då. Som också har tagit några år att skriva. Just nu rullar en utställning som jag har gjort. Som heter Beyond What Is Said, There Is Dance.
Mm-hmm.
Som går på galleri Artsite i Stockholm. På Hornsgatan. Fram till den 26.
November eller?
November.
Ja.
Så det är en vecka kvar. En och en halv. Nej, det har varit jättemycket. Jag har spelat andra solon. Jag har gjort ett som jag kallar för Strategy for the Future. Och det är någon slags avstamp för ett nytt projekt som jag vill jobba med nästa år. Om jag hittar ett sätt att finansiera det.
Okej.
Okay. Så att jag är någonstans där i att... ja, jag har nästa projekt framför mig.
Ja, det låter inte som att du är på väg att stoppa.
Nej, det hoppas jag inte.
Nej. Men du sa inledningsvis någonting om att ett par år till.
Ja, men det är ju det med det fysiska, alltså kroppen. Mm, det är hårt för kroppen att hålla på och dansa. Alltså, Kärlekens samtal i dans, det är ju ett solo på 60 minuter.
Mm.
Ensam på scen i 60 minuter, det är jävligt krävande. Alltså.
Men herregud.
Ja, men så att det är det jag menar. Det den sortens dansande kanske jag inte orkar så många år till.
Nej.
Men det finns ju andra sätt att jobba.
Ja, du verkar inte stoppa som sagt. Tack så hemskt mycket för att du kom till Danspodden.
Mm, tack själv.
Tack så mycket för den här gången. Nu är avsnittet slut igen. Lika bra som det känns att inleda avsnitten, lika sorgligt känns det att linda ihop dem igen. Men jag gör det med ett leende. Det var jättefint att du lyssnade, och har du frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig. Och vill du komma i kontakt med Eva direkt är hon lätt att hitta via sin hemsida. Vi som gör podden är som alltid Niklas Reimertz och jag, Anita Emthén. Du hittar oss och alla våra poddavsnitt på Soundcloud och i våra sociala kanaler. Ha det allra bäst nu, så hörs vi snart igen.